Hallå, hallå, igen. Och till dig som inte riktigt hörde det där första hallået. Idag är det kallt och tråkigt. Och vad passar då bättre än med att lyssna på detta programmet där vi tar upp artiklar från förr. Från diverse olika dagstidningar. Mestadels Smålandsbygdens tidning som jag lyckades få tag i ett lyckans ögonblick på Blocket. Schibsteds är nästan djävulens verk. Men det är en annan historia. Så nu sitter jag här och är redo att ösa ur mig en massa dåtida nyheter. Nej, vad säger ni? Vi kör väl igång. Och dagens tidning är Smålandsbygdens tidning från den 7 augusti 1940. Och första artikeln är treåring 30 timmar i storskogen. Nära 30 timmar i villande skogen tillbringade under den gångna veckoslutet en treårig ramseletös, Margot Strömberg, dotter till jordbrukaren Gunnar Strömberg i Ramsele, Ångermanland. På söndagsmorgonen hade hon i sällskap med en femårig bror följt efter några getter in i skogen. Under vandringen där råkade de båda barnen gå vilse och irrade omkring utan möjlighet att ta sig hem igen. Bland annat hade de här under kommit till en öde fäbodstuga, belägen cirka 6 kilometer från hemmet. Härifrån fortsatte de sedan sin vandring tillsammans tills dess de stötte på ett par lösa hästar. Gossen blev av någon anledning skrämd av dessa och då han sprang undan hade de båda syskonen kommit ifrån varandra. Efter 7 timmars irrande hit och dit lyckades dock gossen ta sig fram till hemmet och vid framkomsten dit berättade han att han inte visste var hans lilla syster hade tagit vägen. Fadern begav sig omedelbart ut på spaning efter flickan, men då han efter flera timmars sökande inte lyckades få rätt på henne anmälde han saken för landsfiskalen som genast anordnade med skallgång. Ett 80-tal man var hela natten ute för att söka efter flickan. Spaningarna ledde dock inte till något resultat. På måndagsförmiddagen återupptog spaningarna och vid ett tiden anträffade man till slut den lilla som då satt och vilade sig på en sten inne i skogen cirka 4 kilometer från hemmet. Det var slut på artikeln. Härligt, härligt. Det är verkligen skönt att börja med glada nyheter, eller hur? Det hade varit en lite lättsammare rubrik om det hade varit istället för treåring, en 30-åring som hade varit fast i skogen i 3 timmar. Det är ju en helt vanlig skogsutflykt. Ja, vi går väl vidare här. Det är en rubrik som heter 82-årig dam tog väsktjuv. En 82-årig Köpenhamnsdam visade häromdagen ett mod och en beslutsamhet som många yngre skulle missunna henne. Hon hade under en promenad stiftat bekantskap med en ung man med ett tilldragande utseende. Och då hon berättade för honom att hon sökte hjälp för att upprätta ett testamente till förmån för sin dotter, bad han att få hjälpa henne. Den gamla damen blev förtjust. Det är inte var dag man träffar på så vänliga människor. Mannen följde damen hem och när han skulle gå tog han hennes väska. Hon försökte hålla fast honom men han slet sig loss och kom ut på gatan. Här kom hon emellertid efter honom och kastade sig över honom medan hon ropade på hjälp. Sedan dröjde det inte länge förrän han blev tagen. Det var ett gott kap. Mannen visade sig senare vara en eftersökt förbrytare. Och det var slut på artikeln där. Ja, vad ska man säga om det? Damerna förr i tiden, det var något att bita i. Ja, då har vi kommit till en artikel som faktiskt är en följetong på en artikel vi har läst om innan som handlar om några barn som kommit till några skånepågar som har kommit till ett internat. Den heter Efterskörd från Kättorpsinternatet. Så ser man en bild här på 4 glada gåsapågar vid sin riskoja. Kättorpsinternatet är upplöst. De 80 skånepågarna som haft ett par härliga sommarmånader nere i Hultsjöbygden har vänt åter till sitt land. Det skedde häromdagen. Uppbrottsordern kom tidigare än väntat och det trakterade inte pojkarna något nämnvärt. Vi förstod det när vi innan hemfärd skedde hälsade på hos dem i lägret. Vi hälsade som sagt på hos de små gausapågarna en dag. Det var inte svårt att hitta dem. På långt håll hördes glada klingande skratt. I hängnet av de lummiga lövträden uppe i den vackra kyrkbyn funnit vi dem. Församlingshemmet, skolan och missionshuset vore deras inkvarteringsställen. I församlingshemmet hade de sitt matlokus och i skolan och missionshuset sitt nattkvarter. Det var en samling pigga vakna pojkar vi träffade på. Bruna som negror och friska som nötkärnor. En av lärarna, förskoleläraren H.J. Johansson, talade om att pojkarna kommit från Sorgenfri folkskola i Malmö. De vore alla i 10-12 års åldern och noga räknat 74 stycken. Vi fick ett vänligt mottagande, säger läraren vidare. En kommitté med prostinnan Pontén och evakueringschefen nämndeman Karlsson i Kråkhult i spetsen hade ordnat med rik förplägnad till oss vid vår ankomst hit. Och sedan har vi haft bara idel behag av vår Hultsjövistelse. Befolkningen här har varit erkännansvärt förstående för denna sak. Vi har fått röna dess välvilja på många sätt. Evakueringschefen har uträttat mycket arbete för att vi skulle trivas så bra som möjligt och prostinnan Pontén har genom att ställa sig i spetsen för samkväm för oss fått vår beundran. Pojkarna har frodats och trivts här uppe i er granna bygd och det är många kära minnen rikare från denna sommarvistelse. Bad har utgjort en stor punkt på dagsschemat, men dessutom har vi rekognoserat i terrängen, botaniserat och vid några tillfällen hjälpt lantbrukarna i orten med lättare sysslor. Lek och idrott har också varit en viktig punkt på programmet. Dagsschemat har sett ut på följande sätt. 8 morgonbön, 9 frukost, 9-1 arbete, 1 middag, 1-3 lek och vila, 3-6 arbete, 6-7 vila och lek, 7 kvällsmat, därefter lek, 8 aftonbön, 9-6 och 10 tystnad. Pojkarna är eniga med sin lärare att det varit en enbart angenäm tid de haft här uppe i Småland. Tiden har gått så hemskt fort, säger en liten parvel på oförfalskad skånska, och det är säkert att han gör sig till tolk för allesammans. Denne pojke är liksom de övriga villig understryka att mathållningen varit idealisk. Kosten har bestått av närande och präktig mat, välling och gröt och mjölk och sådant, och den som följt pojkarna från de första internatsdagarna till de sista kan inte undgå att lägga märke till att de allihop lagt på hullet och inte så litet. Det myckna friluftslivet sen har naturligtvis gjort sitt till att de återvänder hem med avsevärt starkt fysik. För förläggningscheferna har det kanske inte varit blott och bart en semester, ty det är mycket att styra och ställa med för att pojkarna skulle trivas och få ut det mesta möjliga av sommarvistelsen. Men pojkarna har skött sig fint. Det är också ortsbefolkningen beredd att intyga. Ordningen i förläggningarna har varit mönstergill. Vi kunde konstatera att det är städat och snyggt i sovsalarna och att pojkarna fått riktigt grepp på konsten att bädda sina sängar. Det kan tilläggas att pojkarna själva tillverkat riktigt trevliga träskulpturarbeten till prydnadsföremål i lokalerna. Under ledning av en av sina lärare har de nämligen fått lära sig lite träsnideri också, och det är inte svårt att se att det på flera håll i pojkarskaran finns gryende anlag för döderhullskonst. Nu har som sagt pojkarna fått återvända hem. Kvällen innan lägret upplöstes hölls en andagsstund i kyrkan, varvid pastor Corenius höll en predikan och utförde en kort altartjänst. Vid kvällsmåltiden framförde nämndeman K.A. Karlsson kommunens tack till de skånska gästerna, vilket besvarades av förläggningschefen förskolelärare Johansson, som tackade för de minnesrika dagarna i Hultsjö och riktade sig särskilt till prostinnan Pontén och kyrkliga syföreningen som upplåtit det trevliga församlingshemmet för barnens utspisning samt till nämndeman Karlsson som i egenskap av evakueringschef för socknen haft mycket att ordna med för att det hela skulle gå i lås. Slut på artikeln här. Ja, det var en lång artikel, men ganska intressant. Nu fick vi också veta hur det gick med de skånska pågarna. Vi går bryskt över till Pétain i Frankrike. Det står Pétain upplöser frimurarlogerna. Från Clermont-Ferrand telegraferas till Svenska Dagbladet. Vichy-regeringen har beslutat upplösa frimurarlogerna i Frankrike. En åtgärd som var väntad, men icke desto mindre väckt stor uppmärksamhet. På officiellt håll görs gällande att det är en veritabel böld på samhällskroppen som regeringen skurit sönder. Utan att officiellt framträda och ofta stick i stäv med de ledande intentioner har den hemliga och allsmäktiga makt som frimureriet utgjort och som haft representanter på många ledande poster kunnat bestämma republikens politik. Le Jour skriver att hädanefter ska det vara slut på nepotismen och kamaraderiet. Befriat från denna makt i det fördolda ska Frankrike åter andas fritt. Genom nya beslut utsträckas regeringens ingripande på det ekonomiska området. Regeringen måste skaffa folket mat men hindras härifrån genom otillräcklig försörjning utifrån på grund av den engelska blockaden och genom de livsmedelssvårigheter som uppstått genom ockupationen samt bristen på lantarbetare. De nya regeringsåtgärderna tar sikte på strängaste ransonering av förhandenvarande livsmedelssvårigheter som uppstått genom ockupationen samt bristen på lantarbetare. Och det var slut på artikeln där. Ja. Pétain upplöser frimurarorderna. Jag har svårt att tro att de lyckades med det, men för det är egentligen bara att fortsätta i skymundan som alla andra föreningar och grupper gjorde under andra världskriget. Det är bara att fortsätta i någons källare. Vad är det jag hör fräsa så i bakgrunden? Kan det vara... Ja, då har det blivit dags för dagens dåtida recept. Och vi har kommit till nummer 457. Flottyrkokt potatis, eller som man kallar det nu för tiden, pommes frites. Till det behöver man tre saker. 1,5 liter potatis, 2 teskedar salt och flottyr. Beredningen är: potatis skalas, skäres i centimeter tjocka fyrkantiga stavar 5-6 cm långa och läggs i vatten för att ej mörkna. Flottyren upphettas tills den avger en lätt blå rök. Potatisen tages upp ur vattnet, torkas väl med en duk och läggs ner i flottyren litet i sänder att koka mjuk. När den har en svag skiftning i gult läggs den upp på gråpapper. Strax innan potatisen ska serveras läggs den på nytt ner i den starkt upphettade flottyren och får koka färdigt. Fin flottyrkokt potatis ska ha en vacker guldgul färg och vara frasig och spröd. Den strös över med lite salt och serveras omedelbart. Av flottyrkokt potatis finns det många olika variationer beroende på hur potatisen skäras. Så kan man till exempel skära potatisen i smala strimlor av en tändstickas tjocklek. Denna potatis blir vid kokningen hård och spröd. Man kan också skära fyrkantiga eller runda, tunna skivor och koka dem som ovan beskrivits. Har man en potatissort som är fast och mjölig och om kokningen utförs på rätt sätt skola dessa potatisskivor pösa upp, bli lätta och frasiga. I handen finns redskap för beredning av vissa slag av flottyrkokt potatis. Till våffelpotatis skäres potatisen i skivor på järnet så att skivorna blir räfflade som våfflor. Till fågelbo läggs den i mycket fina strimlor skurna potatisen mellan de båda ståltrådskorgar varav järnet består. Och till kulpotatis tar man ut små runda kulor av potatis med legimskopa. Potatisen kokas sedan i de respektive fallen i flottyr tills den är färdig. Fågelboet fylls med ärtor, brysselkål eller andra grönsaker. Ja, det lät väl inte helt fel. Jag tror det de beskrev här i mitten, det är väl... Det är ju chips de beskriver ju. Att man skär dem i runda, tunna skivor och sen kokar man upp dem så de blir pösiga. Nej, nu börjar jag bli hungrig. Det här är inte bra. Ja, vi går väl vidare igen. Ja, då kör vi 7 snabba nyheter här. De omkomna identifierade. Den man som på söndagen föll av tåget och massakrerades i järnvägstunneln mellan Södertälje, Södra och Järna var enligt Stockholmstidningen telegrafkommissarie K.R. Nordström från Lysekil. Han var född i Umeå år 1900. Ärkebiskopinnan Söderblom på ekumeniskt möte i Tyskland. Sonderhausen. På slottet i Sonderhausen inleddes på söndagen Lutherakademiens 9:e ekumeniska högskolemöte i närvaro av deltagare från 18 länder. Mötet bevistades även av representanter för den tyska kyrkoregeringen och partiet. I den till trängsel fyllda högtidssalen hölls festtalet av ärkebiskopinnan Söderblom. Flera engelska bomber över Danmark. Köpenhamn. Natten till söndagen flög enligt vad Ritzaus byrå erfar engelska flygare in över några delar av landet. Ett par sprängbomber föll på en äng på västra Fyn. De förorsakade endast ringa materiell skada på ett par fastigheter och en högspänningsledning. Inga människor skadades. Tysk kolångare på grund vid Öland. Borgholm. Tyska ångaren Landsee av Bremerhaven grundstötte natten till söndagen utanför Bläsinge by i Högby socken på norra Öland. Fartyget som mäter 600 nettoton var lastat med kol och destinerat till svensk hamn. Ångaren står hårt på grundet. Irland berätt på allt. Dublin. Postminister Little förklarar på söndagen i ett tal i Waterford. Nej, så pratar man inte i Irland. Man säger Waterford. Att Ayres soldater skulle försvara kusterna, landet och folket mot varje angripare. Han framförde en vädjan av flera rekryter att flera rekryter skulle anmäla sig till försvarsverksamheten och tillade att det var regeringens och folkets plikt att vara beredda på allt. Andan inom irländska armén har aldrig varit bättre än nu. Sigyns besättning räddad. Hela besättningen, 23 man på den förolyckade ångaren Sigyn av Helsingborg, har nu landsats i Liverpool. Allt väl, meddelar generalkonsulatet i London. Japanerna sätter sig fast i franska Indokina. Enligt New York Times korrespondent i Shanghai har Japan nästan fått faktisk kontroll över franska Indokina och ökar allt mer sitt inflytande där. Korrespondenten säger sig ha erfarit att Japan framställt ett antal hemliga krav i Hanoi, däribland rätt att transportera trupper genom Indokina för den händelse kinesiska trupper skulle uppträda på gränsen till Yunnan. Ja, det var 7 snabba nyheter. Nu är ni rejält uppdaterade, eller ja, nerdaterade kanske man ska säga, eftersom det redan har hänt. Ja, vi går väl vidare. Ja, och den signalen säger att vi har gått vidare till lite mer lokala nyheter här i Sävsjö och Västra Härad. En rubrik som heter Hantverkarnas fest. Hantverkarnas fest i Sävsjö Folkets Park i lördags och söndag som anordnas av Sävsjö Industri- och Hantverkarförening blev i alla avseenden väl lyckad. Publiken uppgick båda dagarna till sammanlagt cirka 1200 personer och vädret var strålande. På lördagskvällen förekom ett uppträdande av Jönköpingstrion Tre Lacho Starar, vilket dock inte stod i klass med vad man är van att se i kabaréväg i våra folkparker. På söndagen var anordnat ett hantverkståg i vilket ett flertal yrken vore representerade. Tåget utgick från Stora torget och med en härull i spetsen drog det sedan genom samhället upp till parken, åtföljt av en stor mängd intresserade åskådare. Festligheterna i parken fortsatte därefter med konsertmusik och dans. Som avslutning på festen avbrändes på kvällen ett vackert fyrverkeri. Ja, den skulle man ha varit med på. Det lät trevligt. Den sedvanliga idrottsfesten i Folkets Park i lördags och söndags samlade rekordpublik och det ekonomiska resultatet torde ha blivit mycket gott. De danska rekgymnasterna Tre Glæsner tilldrog sig intresse liksom de akrobatiska parterrspringarna Two Chappie och dragspelsmästarna Two Linton, vilka skördade stort bifall. Söndagens glanspunkt var den humoristiska fotbollsmatch som gick mellan lag internationella filmstorheter och ett lag för svensk veckopress. Den matchen kan man säga var alla tiders. På lördagskvällen anlände Greta Garbo till staden och blev naturligtvis behörigen begapad och hyllad. Besöket ställdes i samband med Stokowskis närvaro som domare i fotbollsmatchen, men någon förlovning hade ännu idag på middagen icke kunngjorts. Ja, då har vi en annan nyhet här från som jag tyckte hörde ihop med Greta Garbo. Vänta lite ska ni få höra. På sidan 1 här så finns det en artikel som heter Garbos palats i Neapel beslagtaget. Två berömda palats vid Amalfi-golfen, Villa Ruffolo och Villa Cimbrone, har beslagtagits medan de befinner sig i brittisk ägo. Villa Ruffolo gästades år 1880 av Wagner som där fick inspiration till vissa partier av sin opera Parsifal. Hertigparknar Windsor bodde även här efter sitt giftermål. I Villa Cimbrone har Greta Garbo tillbrakt en tid för vila. Var inte hon i Vetlanda precis? Jag tycker hon är överallt den kvinnan. Ja, det var ju egentligen allt vi hade för denna dagen. Jag tänkte vi tar två reklamplatser, eller två annonser heter det. Det är lediga platser här. Ledig plats, 40 års enkeman med tre barn, 5-12 år, söker en god och barnkär kvinna att på egen hand förestå och sköta hemmet. Svar emotses tacksam till F. Johansson i Uddevalla. Ensam jungfru, kunnig i bakning och enklare matlagning, erhåller plats 1 september i 4 personers hushåll. Den sökande bör vara frisk och skötsam. Platsen är belägen i Knivsta stationssamhälle vid järnvägen Stockholm, Uppsala. Bekväm villa, ordnad ledighet, lön efter kompetens. Undertecknad vistas för närvarande i Skälderviken, varför man svar emotses med betygsavskrifter och referenser till fru Karin Smedberg, Hotell Hoppet, Skälderviken. Ja, så kunde det låta när man sökte efter hushållerskor förr i tiden. Ja, då packar vi ihop tidningen för denna gången och går vidare och fortsätter med vår bok som vi ska läsa slut på. Jag vet inte om vi hinner idag. Jag har som sagt inte läst boken i förväg utan jag läser så mycket vi hinner med. Men vi kör igång. On y va! Oh, Ja, vi ska följa den tyska studenten i fransk tjänst. Och vi har kommit till sidan 182 och kapitlet heter Korpsen, oroligheter. Under augusti och september månader föregingo flera förändringar med legionen. Vi hade sedan bildandet av vår korps haft tränne överstar, vilka vore nästan lika oskickliga. Hur mycket en soldaten gjorde sin skyldighet erhöll han dock aldrig vad honom tillkom, och överhuvud hade ända från början allt tills nu varit en sådan oordning vid förvaltningen att ordning syntes omöjlig att införa. De officerare vi hade kände till största delen ej en gång exercisen. Hur kunde väl på sådant sätt truppen väl instrueras? Överallt var legionen eftersatt och ansågs av generalen och andra regimenter mera som en straffkorps än som någon militär. Ett kraftigt ingripande till dess förmån, så i yttre som i hänseende, blev allt mer kännbart. Vi bekommer äntligen, vilket fällt oss, en bättre, kraftfullare överste med större insikter, vilken använde sin Napoleons skola vunna militäriska kunskap till att själv instruera den honom underordnade korpsen, sina andra snillrika talenter till att återställa en bättre disciplin och i synnerhet att bringa omkring ordning i förvaltningen. Antingen sitt förut förvärvade rykte och inflytande allt förskaffa legionen en bättre och i förhållande till de andra regimenterna ärofullare ställning. För det första ändamålet gjorde han i början med officerarna, vilka han skickade flitigt i skolan och lät dem vackert exercera och manövrera. Därpå sörde han för att de överhandtagande bedrägerierna och undersleven blev hämmade. Äntligen sökte han förskaffa åt sin korps bättre kvarter än den enda tills nu nästan ständigt haft, och uppkallade till liv den däröt länge sedan lovande musiken som snart var den bästa i hela Afrika. Instrumenterna för vår tyska musik, även som en stor skön legionsfana, hade ankommit på samma gång med honom. Legionen bestod nu av 6 bataljoner, av vilka 4 vore sammansatta av tyskar, en av italienare och en av spanjorer. En sjunde bildad av polacker väntades. Då ett fransyskt linjärregemente består av 4, ett lätt infanteriregemente blott av 3 bataljoner, så ersatte alltså legionen 2 regementer. 4 bataljoner låg i Alger, 1 i Bona och 1 i Oran. Jag hade vid denna tid mer än en gång kunnat avancera, men avböjde det alltid, medan de lägre stegen på den trappa som under andra tider fört andra till marskalksslavar och kejsarekronor vore mig för besvärliga och ledsamma att för alltid stanna vid, och de i början hysta förhoppningarna att någonsin hinna längre än till underofficer vore länge sedan uppgivna av mig, liksom av var och en annan. En korporal och sergeant vid legionen var långt mer plägad än en soldat. Han hade ej blott att svara för sig själv som denne, utan även för annat. Mest uppstudsigt, motspänstigt folk, en skrivare, furir, ville jag icke heller bli, sedan jag en tid förestått tjänsten som vikarie. Jag var helst bland vapen och avundades ej de andra deras högre sold, då jag alltid hade några subsidier till den ökande. Hellre hade jag begagnat ett tillfälle att komma till kavalleriet, om ej andra orsaker avhållit mig därifrån, för att på nytt rekrytera de afrikanska hästjägarna, chasseurs d'Afrique, uttogs flera 100 man ur legionen. Det yttre av denna ryttarkorps var ganska inbjudande, ett slags polsk ulanuniform. Korta, ljusblå rockar med gula uppslag, epauletter, livgördlar, fyrkantig mössa och röda benkläder. 2 skvadroner väpnade med lansar, de övriga med karbiner och sablar. Men förlängd tjänstetid och ökade strapatser vore 2 omständigheter, vilka gjorde mig likgiltig för allt glitter och grannlåt, samt kvarhöll mig i legionen, där jag icke hade mer än 2 år kvar att tjäna. Då vi återkommit från lägret låg mitt kompani ute i ett hus högt på berget vid vars fot vi förut varit förlagda. Transporten av livsmedel från den nedanför Mustafa Pasha belägna mer än en halv mil avlägsnade med magasinet till vårt höga kvarter samt gåendet och kommandet till och från exercisen var ganska besvärlig på den dåliga, steniga och branta gångstigen. Också blev vi ofta kallade till vapen genom kanondunder och mindre musköteld, vilka man vid denna tid nästan dagligen hörde från förposterna. Eller genom någon ridande bud som översten tillsände oss. Beduinerna angrep på varje ögonblick och vanligen tidigt på morgonen blockhusen, men då vi kom till undsättning var ingen mera synlig. Hade de blott haft ringaste begrepp i taktiken hade de på en natt kunnat vara för stadens portar, vilka genom förräderi i det inre lätt hade kunnat lämnas i deras händer. Staden var då på en omkrets av 3 mil omgiven med en blockhuslinje. Bakom blockhusen, vilkas avstånd från varandra vanligen utgjorde en god halv mil, vore några tältläger, vilkas besättningar genom utbrustna sjukdomar sammansmält till åtminstone hälften. Blockhusen själva vore besatta med högst 15 man och om de också hade en eller två kanoner så funnits inga artillerister för deras serverande. Om blott 100 man allvarsamt angripit ett blockhus skulle besittningen försvag att försvara vallen vilken en beduin kunde sätta över med ett kraftigt språng nödgats draga sig tillbaka i det inre av blockhuset och om fienderna satt eldar på hade besättningen om lägret genom angrepp av en annan fientlig korps även blivit hindrad från undsättning, varit utan räddning, förlorad. Lika lätt kunde lägret överrumplats och fienden vara inom murarna innan ännu någon hjälp ankommer från staden eller de närmaste kvarteren. Men hela kriget inskränkte sig till avsöndrande anfall och försvar, vilka icke förde till annat resultat än att de skärpte vår vaksamhet och mycket försvårade tjänsten. Under detta lilla krig tilldrog sig en händelse som för läsaren ska bliva vida intressantare än den tråkiga berättelsen om deras dagliga ändamålslösa angrepp och marscher. Krigsfången. En afton avskickades till Maison Carré varifrån underrättelse ingått att fienden vore i närheten. Ett kompani av legionens andra bataljon, vilken hade innehaft ett av dessa förpostläger. Under de soldaterna vid den inbrytande skymningen marscherade genom buskarna blev de varse en beduin som vid deras närmande sökte att dölja sig. Förmodande hos honom fientliga avsikter gingen de löst på honom med fällda bajonetter och tillfogade honom då han ville skynda undan några sticksår. Nu ropade han, döda mig då icke, jag är eder broder, jag är tysk. Och de förvånade soldaterna hörde av honom att han varit vid piketen, blivit av beduinerna medtagen som fånge och åter lyckligt kommit undan för att återvända till sin fana. Han hette Wagner och var till börden saxare. Då han nämnde sitt namn och i korthet anförde omständigheterna vid detta anfall, igenkändes han av några soldater, oaktat sin svartbruna smutsiga färg, sitt rakade huvud och sin endast i eländigt Bernus höllda, magra och köttlösa kropp. Likväl misstänkt som spion för sitt underliga uppförande i början blev han bunden, förd till lägret och sedan han här hållit ett rörande tal till bataljonen, förd vidare till översten till Mustafa och till general en chef i staden. Denne önskade att han underrättade hela armén om det öde som väntade desertörerna till fienden. Och sedan på slätten utanför Mustafa, vilken vanligen tjänte liksom Champs de Mars, till parader och manövrar, en stor fyrkant blivit formerad av deputerade från varje korps, uppträdde Wagner sådan han kommit till beduinerna utan skjorta eller skor, höll i sin smutsiga, trasiga mantel i mitten därav och höll ett tal som, ehuru improviserat, var väl utfört och fullt av rörelse och intryck, var till anblicken av hans usla dräkt även betydligt bidrog. Han förde oss till sinnes deras öde som genom deserterande sökt sin lycka bland beduinerna. Han hade träffat flera av dem, vilka som slavar haft det bedrövligaste lott, en ännu uslare än han själv. Han uppdrog en avskräckande bild av deras hårda, odrägliga levnadssätt. Han talade om deras dåliga föda, boning, beklädnad, om de misshandlingar de dagligen utstod, de faror för vilka de dagligen vore utsatte, att vid ringaste misstanke för otrohet eller försök att undkomma bliva mördade av sina herrar. Han vore, sade han, övertygad att Gud blott därför så underbart räddat honom att han måtte varna och besvärja sina kamrater att för ingenting i världen övergå till dessa människor, fast mer att alla krafter bekämpa dem och hämnas sina bröders eländiga död. Vare sig att talaren gav en verklig sann skildring eller att han så på uppfordran av generalen överdrev deras olycka som ledde ibland beduinerna, hans egen anblick syntes tala tydligt nog för sanningen av hans uppgifter och har ej mindre än det första bidraget att minska övergåendet till fienden. Historien om hans räddning är följande, sådan han sedermera särskilt berättade den för oss. Då piketen angreps av mer än 800 beduiner hade han genast i början blivit träffad av en kula i knät och kastad till marken. En beduin kom in till honom med dragen jatagan för att avhugga honom huvudet, men vid orden Alla illa Mehmet Rusud alla, Gud är god och Mahomed är hans profet, vilka han i dödsångesten liggande på knä ropade mot sin fiende, så lät denne med orden Staffer Allah, Gud bevara mig, sin sabel falla och tog honom under sitt beskydd. Efter det alla de andra blivit mördade och plundrade, vilket var ett ögonblicksverk, hjälpte beduinen honom, som varken kunde springa eller stå, upp på sin häst och tog honom till det ställe där de hade sitt läger. Här berövades han sina kläder och fick istället den bärnus han ännu bar. Därpå blev han av sin räddare lämnad till en annan, vilken förde honom flera dagsresor bort längre in i landet, varvid han led ytterst svårt av sina sår, och upptog honom i sin boning. Kort därefter blev han med våld omskuren, vilket gjorde honom sjuk för flera veckor och rakad om bakhuvudet. Hans göromål var därefter att vakta boskapen, att med handkvarnen mala korn, klyva ved och andra dylika husliga sysslor. Man behandlade honom väl icke hårt och grymt, men gav honom till hans hela föda intet mer än ett litet svart bröd och halleb, mjölk, om dagen. Varvid han måste stilla sin hunger med trädfrukter, i synnerhet taggfikon. Ehuru hans herre ägde stora jordar fick han endast 2 gånger kött att äta. Ena gången då hela jorden slaktade ett kreatur gemensamt, den andra, då vid en högtid hans herre trakterade med ett får. I synnerhet måste han akta sig för att uppväcka sin herres svartsjuka, ty en annan tysk som tjänte hos en beduin i grannskapet hade blivit dödad av denne, endast för det han talat ett par ord med en av morsorna, kvinnorna. Slutligen, då han fann sitt bedrövliga läge odrägligt, begagnade han sin herres frånvaro för att gripa till flykten och ilade om natten, utan annan vägvisare än stjärnorna, på många omvägar i den riktning åt vilket han borde finna havet. Då han på detta sätt vandrat i 8 dagar utan annan föda än vilt växande örter och rötter, plågad av hunger och törst, utan skor och halvnaken genom höga tistlar och törnen, samt i ständigt fruktan för beduinerna, mot vilka han ställde sig stum för att ej förråda sig genom sitt språk, och även en gång blivit uppfångad men åter lössläppt, ankom han halvt medvetslös för den franska förposten, där glädjen att bliva räddad ännu mer gjorde honom yr i huvudet, varav hans för de våra så hemlighetsfulla och misstänkta uppförande vid hans sammanträde med dem blir lätt att förklara. Även enskilda drag ut ur beduinernas seder och levnadssätt samt sin egen levnad hos dem meddelade oss var vår återkomne kamrat, vilken så som en förståndig och bildad man, han hade förut studerat katolsk teologi, icke saknade iakttagelse och framställningsförmåga. Han sade att den omständigheten att han var av legionen och ej av något fransyskt regemente icke litet bidragit till hans räddning. Ty beduinerna förstår ganska väl att skilja Alemanni från Francesi, mot vilka de som deras förtryckare hyser ett dödligt hat. Och legionernas knappar, vilka är betecknade med en kärna från de franska trupperna, vilka är försedda med regementets nummer. Jag frågade honom varifrån han fått det arabiska språk han haft att tacka för livet och erfor att han för lång tid tillbaka händelsevis hört eller läst det i sitt fädernes land, då det i hans dödsångest plötsligt och omedvetet återföll honom i minnet. Han berättade oss att han av sin herre ofta blivit tagen med till en närgränsad stad som varit vida mindre och sämre bebyggd än Alger, och där han träffat flera landsmän vilka deserterat ifrån legionen, av vilka några varit hantverkare, andra dagsverkskarlar, en till och med läkare. Oaktat han i sitt tal avmålat dem till beduinerna övergångnas öde med de bjärtaste färger, sade han dock sedermera att de i allmänhet ändock icke hade det så illa. Överhuvud vore hans utsagor, även som alla de andra som återkommer från beduinerna, icke utan motsägelser, vilka likväl till en del låter förklara sig därav, att det gick den ena bättre, den andra sämre. Wagner blev till belöning för sin trohet upphöjd till den höga posten av korporal och fick löfte om hederslegionskorset, men han dog dessförinnan på hospitalet av sina gamla och nya sår, samt sannolikt även i följd av sin alltför hastiga övergång från sitt förra dåliga till ett ojämförligt bättre liv, vilket bereddes honom av de medlidande hans öde väckte hos Algiers herrar och damer. Och där tycker jag vi sätter punkt för idag faktiskt. Vi har två kapitel kvar av boken nu och det blir för långt att fortsätta detta. Då kommer det bli över en timme långt detta avsnittet. Och det tänkte vi kan dela upp det lite så det blir lite avslut nästa gång. Men det ska bli kul att läsa färdigt boken nästa gång. Och tack för att ni lyssnade på detta avsnittet. Ha det underbart. Tjabba!